Temat för denna månad är gå ut i alla världar. Jesus sa gå ut i hela världen. Och här så har Lars, tror jag det, tänkt till lite och hittat rubriken gå ut i alla världar. För att det ska bli lite närmare oss och vår vardag, vår verklighet. Och då kan man ju ta många bibelord. Jag tror inte jag kommer ta ett enaste bibelord idag. Här säger Lars. Men jag kommer vittna om ting som jag har varit med om. Och så hoppas jag att det ska bli som en inspiration. Och en av grunderna till att jag lägger upp det på det sättet är att jag hade en period där jag bad för sjuka. Och så gick det inte jättebra. Det liksom, det skedde inte något där och det skedde inget där. Och så började jag bli lite obekväm med hela upplägget. Så satt jag en dag och tänkte, nej, nu ska jag vinna över den här, vad det nu är, som låser upp. Tanken som låser, blockerar på något sätt. Så då hade jag några jag faktiskt kände lite grann som var ute på gator och torg och bad för psyka. Väldigt mycket. Och så filmade de och så la de upp det på YouTube. Så det fanns hundratals med videos här att se på. Så jag satte mig och tittade på den ena videon efter den andra. Många timmar. Hundratals videos. Tills jag bara kände att jag hade tro för att gå ut och helbreda. Alla tvivel var plötsligt borta, för jag hade sett så många helanden och sett responsen hos människorna. Och så bara gick jag ut och gjorde detsamma och så funkade det jättebra. Så då kom jag över någon slags knäck. Så det är lite utgångspunkten. Så tänker jag delar ting som jag har fått vara med om, så kanske det kan bli en inspiration. Sen kan du ju göra som jag, sitta och titta på videos på YouTube på hela något sånt, så man liksom bygger upp sig själv i tro. Så det kanske inte räcker med att bara höra mig idag, men det kan vara en begynnelse. Så tänkte jag på det nu precis innan jag skulle lägga upp här också på Apostlagärningarna. Det är ju en sån där fantastisk bok för att läsa. Att läsa när det gäller det här med att bli inspirerad och gå ut. För det är en så levande bok med trons gärningar. Ibland tänker vi på nåde på en sån måte att det är icke-gärningar, det är icke-gärningar. Men den heter ju det, Apostlagärningarna. Det finns gärningar. Vi skap till färdiglagda, förutbestämda gärningar som vi kan vandra i. Det är något fantastiskt att få ha trons gärningar. Och gå ut i alla världar. För mig så ger det en genklang av det här med trons gärningar. Man förmedlar något av Guds rike vidare. Man förmedlar tro, man förmedlar helande, man förmedlar evangelium. Och ibland pratar vi om det här med hela evangeliet. Och hela evangeliet i den här förstånd är både helbredelse och syndernas förlåtelse. Jag förlåter dig, ta din säng och gå. Dina synder är till att ta din säng och gå. Det är bägge delar. Så tänkte jag på en sak till. Vad är det som behövs för elementer för att det här faktiskt ska verkligen fungera? Och då slog det mig. Jag försökte liksom se tillbaks. Vad har jag fått uppleva? Jag har fått uppleva många spännande ting. Ni ska få höra en del idag. Men då slog det mig att jag tränger inte att vara på något speciellt sätt. Jag tränger inte att studera en massa. Utan det trängs två ting, upplevde jag. Tro på en god Gud. Och så en människa som jag möter. Och det trängs inte så mycket mer än det. Plötsligt så sker det ting av sig självt. Utan att jag gör något speciellt. Plötsligt så ställer någon ett spörsmål. Och så kan man dela evangeliet. Eller helbreda, eller vad det nu må vara. Det handlar bara om att vara på rätt plats i rätt tid. Och ha den här tron. Fantastiska tron. Jag har fått vara med om anledningar. Nu har jag vågat gå ut på pubbar och sånt. Alla kanske inte vågar det, men många vågar nog det också. Och jag har haft anledningar. Där jag sitter, så sitter en man bredvid mig. Och vänder sig om. Och säger, det är något speciellt med dig. Och jag ser att det är en väldigt sliten man. Väldigt plågad. Väldigt bekymrad. Vad är det med dig? Säger han. Med sån rosslig röst. Du måste vara troende. Och så svarade jag, ja det stämmer. Ja, jag visste det. Jag kunde se det i dina ögon. Och så började han förtälla hur han har bragt en människa om livet. Och sen dess har han druckit var dag för att döva sin dåliga samvittighet. Och så vill han att jag ska snacka med han. Och så delar jag om att Gud har tillgett alla synder. Han klarar knappt att tro på det, klarar knappt att ta emot det. Men så sitter han och gråter. Så jag blir helt blöt. Av snor och tårar. Säger man snor? Sånt snör. Jag menar, sånt har jag varit med om flera gånger. Jag minst tre mördare, drapsmän. Som har suttit och gråtit på mig. För att jag går ut. Och så plötsligt är man bland folk. Jag har inte gjort något speciellt. Jag tog inte kontakt med mig. Han tog kontakt med mig. Han såg på mig. Sånt sker. För jag har tron på en god Gud. Och på något sätt så märks det. I möte med människor. Men då måste man också vara där människor är. In emellan. Så man behöver inte pröva att få till så mycket. Egentligen. Men man måste vara tillgänglig. Eller måste och måste. Men det hjälper. En annan gång så var det en kompis till mig som var inne på en restaurang. Jag var utanför. Tog en telefon. Och så sitter han och pratar med en annan fyr då, som också var någon drapsman som hade suttit i fängsel. Och så säger han, men du borde prata med din kompis. Han är kristen, han är där ute, han ser ut sig och så. Och jag vet inget om det samtalet. Men jag ser plötsligt en man komma ut av dörren och som löper rätt mot mig. Och har näven sån för att, vad säger man på norsk, ge mig en på trine, ja. Han tänkte ta mig, jag tror han vill ge mig mer än en på trine alltså. Han var väldigt sinna. Och inne i mig så ropar jag till Jesus, hjälp Jesus, vad ska jag göra? Och han kommer fram och ska precis till att slå mig. Och så jag är på väg att spöra, varför är du så sint, tänker jag spöra. Jag ser ju att han är sint. Men jag har ropt på Jesus inne i mig. Och Jesus byter ut orden. Så jag säger, varför är du så ledsen? Jag skulle säga sinna, men ordet ledsen kommer ut. Och hans arm åker ner på en gång. Och så börjar han gråta. Som ett litet barn. Och så säger han, det är aldrig någon som har spurt mig varför jag är så ledsen. Och så börjar han förtälla hela barndomen sin. Och han står också och håller om mig och gråter så jag är helt blöt på skjortan och får gå hem och vaska kläderna. Men det är det värt när man får med om sådana ting. Det visar också hur Gud kan gripa in. Min kona är psykolog så hon har ju sagt ja, men det finns primära och sekundära födelser. Och om man är sint så kan man egentligen primärt vara ledsen och så vidare. Och det stämde väldigt bra i den anledningen. Jag har stött på väldigt många sinta människor efter det. Som egentligen är ledsna. Sårade. Och den där ilskan försvinner så fort. Den där aggressionen försvinner så fort. Om man byter ut orden. Så där fick jag visdom på samma gång som jag sedan har kunnat ta vidare. Är det okej det här? Spännande, ja. Ni är så stilla så jag må nästan spöra. Jag hade för många år sedan så hade jag ett sällskap som jag kallar Nådsällskapet i Stockholm. Jag bjöd in, inviterade folk till middag, kvällsmat. Varmmat alltså. Ibland flera rätter, tre rätters middag och sånt. Och väldigt fint. Och för att dela evangeliet. Och vänner till mig bjöd in andra. Och så kommer det plötsligt tre stycken, eller fyra stycken, eller vad det var, Hare Krishna. Och de har tagit med sig massa mat. De evangeliserar på sin måte. De bjuder på mat. Och så tänker de har tro på att den här maten ska förändra dig. De har liksom bett för maten och lite sånt. Men vi behöver inte vara rädd för sånt. Allt är rent för den rene. Så jag var inte nervös. Jag kunde spisa maten och välkomna dem. Och vi hade gott fällskap. Så tänkte jag, de var hyggliga nog till att komma till oss. Visst, de hade en agenda, de ville liksom få in oss i sin sekt, men de var hövliga. De uppträdde trevligt. Så jag tänkte, kommer de och besöka mig så kan jag gå och besöka dem. Ren hövlighet, eller hur? Så jag gick till dem. Och det var kämpespännande. Jag fick lära mig massa intressant om deras typ av religion och hinduism. Och det var härliga möten faktiskt. Sång och musik och dans och allt möjligt. Det var härligt. Och så fick jag anledning att be för någon som hade haft huvudpina i många år. Och så blev den borta. Spännande. Och jag vet inte exakt hur det gick till, men någon sa väl, ja men han tror på helbredelse. Och kan du be för mig? Och så fick jag be. Och de är så öppna. De har väldigt mycket tro i en sån bevägelse i Hare Krishna. Hinduer, en slags hinduism. Så gick det någon dagar så fick jag telefon. Åh, kan du komma? Det är en som är syk. Du helbredde ju den och den och kan du komma hit nu? Så fick jag komma tillbaka och helbreda någon annan. Och så ringde det igen några dagar senare. Fick jag komma och helbreda någon till. Och någon till. Och någon till. Och så bara höll det på. Det här var förresten långt före. Jag hade sett på de videosarna. Så jag var i någon positiv sving då också. Så man orkar se en massa videos. Så plötsligt så fungerar det ändå. Om man inte tänker för mycket. Det är min erfaring. Och till och med så ringde tempelpresidentens hustru. Fick jag komma och helbreda. Och hon trodde på Jesus. Och på Hare Krishna. Lite bägge delar. Men när hon hade blivit helbredad av Jesus. Vilket hon var helt överbevist om att det klart det var Jesus som helbredde mig. Så begynte det att bli så mycket prat om Jesus i den Hare Krishna-bevägelsen i Stockholm. Så det blev två läger. Ett pro-Jesus och ett anti-Jesus. Och då pratade de plötsligt mer om Jesus än någonting annat. I flera månader. Det är spännande. Vad hade jag gjort? Jag bara gick dit. Och spiste lite mat och var hygglig. Plötsligt så spör någon mig, kan du helbreda mig? Jag har hudpine. Ut i alla världen egentligen så är det ganska enkelt. Om vi har möten med människor. Och då man är sig själv. Jag var väldigt mycket med mig själv. Jag prövde inte att evangelisera. Och då har det ofta gått väldigt bra. När jag har prövd att evangelisera så har det inte alltid gått så bra. Så på något sätt att vara sig själv är verkligen en nyckel. Var dig. Så plötsligt kan det ske. Idag senast så skedde det. En alkoholiker på mitt jobb. Väldigt sliten man. Han sa att han var 55 och han ser ut som 85. Jag vet inte om han faktiskt är 55. Jag hade svårt att tro på det. Jag tänkte att han ljuger nog, tänkte jag. Men det spelar ingen roll. Kanske var det sant. Men han har inga tänder. Sliten man. Han har några tänder, han, men inte så många. Sliten fyr. Men så kommer han till mig. Och så säger han. Du är så snill, säger han. Jag har inte pratat med fyren. Men de har en... Jag jobbar alltså på Blåkors som gatupastor där. Om det är någon som inte vet. Så har de en tv-skärm. Och så är det någon bilder på mig där. Så han, varje gång jag ser dig på bilder där. Så du är så snill. Jag måste prata med dig. Du är så snill. Jag ser att du är snill. Varför är du så snill mot mig, säger han. Och jag har aldrig pratat med fyren. Jag hälsar på. Han sagt hej. Varför är du så snill med mig, säger jag. Jag har en Gud som är snill med mig och då blir jag snill mot dig. Nej, säger han. Varför är du så snill mot mig? Du är väldigt bra man, säger han. Han är polsk, han bryter lite då. Pratade lite engelsk med mig också. Så fick vi ta ett samtal. Gå till ett eget rum och be tillsammans, prata tillsammans. Det sker ting. Bara man är tillgänglig på något sätt. Nu är jag ju så heldig så jag får vara tillgänglig på en extra tydligt sätt. De vet att jag har en tro, jag förmedlar, får dela andakter, preka till en församling av missbrukare. Alla icke-missbrukare, men många. Ateister, muslimer. Många muslimer där. De vill snacka med mig, muslimerna. Det är så fint när du pratar om Jesus, säger de. Det är så fint när du pratar om Bibeln. Jag är muslim, men jag tänker inte på att det är Bibeln du pratar från, för det är så fint. Du pratar ju sannheter. Sådana respons får jag. Och jag tror att det hade jag kommit dit med hållningar som var lite ovanifrån och ner, du muslim måste lytte på mig som är kristen. Då tror jag inte jag hade fått den responsen. Men jag kommer inte med de hållningarna. Jag kommer med hållningarna. Jag lyfter inte upp en religion ovanför en annan. Jag lyfter upp Jesus. Och Koranen lyfter upp Jesus. Bibeln lyfter upp Jesus. Egentligen gör alla religioner lite anspråk på Jesus. När jag var på Hare Krishna där så pratade de om Jesus också. Och många av dem trodde på Jesus. Så trodde de på 1000 andra gudar eller 1 miljon till gudar. Men det är en annan sak. De trodde på Jesus också. Så man behöver inte gå in i det där vad försäljen mellan olika religioner. Man kan bara fokusera på Jesus och blir väldigt, väldigt bra. För det är han det handlar om. Bibeln har väl inte frälst någon. Det är Jesus som har frälst alla. Bibeln pekar på Jesus. Men Koranen pekar också på Jesus. Så när jag sitter ibland med muslimerna så lyfter jag fram ibland vad Koranen säger om Jesus. Han är utan synd. Han ska komma tillbaka i tidens ände. Han är född av en jungfru. Ja, men så kan du inte göra, Rickard. Jo, jag kan det faktiskt. För det pekar ju på Jesus och det är han som kan frälsa. Det spelar ingen roll om jag brukar Koranen eller Bibeln. Det spelar faktiskt mindre roll. Det är inte helt så viktigt. Sen brukar jag Bibeln mest när jag har andakt och så. Men det är inte det viktigaste. Ut i alla världar. Jag har fått inspiration av Gud att göra videos här. Spela in undervisning och lägga ut. Och så har jag varit lite frimodig ibland på. För jag har märkt vad som händer. Jag har en serie som heter Allt har blivit nytt. Och när folk ser på den så plötsligt hör de av sig till mig och vill bli frälst. Det är fantastiskt. Det var inte min plan. Att jag tänkte att folk skulle se på dem och bli frälst. Jag tänkte att det skulle vara lite undervisning för dem som redan tror, tänkte jag. Men det är folk som inte tror som plötsligt hör av sig. En kille, han hade kommit hem. Han hade problem med att han rökte för mycket hasch och hade svårt att sluta med det. Och han kom hem en kväll och var alldeles hög. På, säger man hasch på norsk, sån rök. Han var alldeles hög. Och så såg han på videosarna. Och så skrev han till mig mitt i natten. Nu vet jag. Jesus har ju dött för mina synder, skrev han till mig. Kan du komma och döpa mig? Och så fick jag resa upp till Stockholm och döpa den där fin. Jag bodde i Småland då. Han såg på videosar. Han var inte edru, spelade ingen roll. Det gick rätt in i hjärtat plötsligt. En annan fyr, ett halvt år senare, har sett samma videosar. Plötsligt får jag ett sms. Hej, Rickard, kan du komma och döpa mig? Vänliga hälsningar, Alex. Och så tänkte jag, men Alex, han är väl redan döpt, tänkte jag. Det är något som inte stämmer här. Och så ringde jag upp och så pratade jag med den här Alex. Och så fick vi samtal och så tyckte jag, vilken konstig röst han har. Och så till slut så ställde jag några spörsmål och förstod att ja, men det här var ju inte Alex som jag tänkte på. Det här var någon Alex som jag aldrig har träffat. Men han var bara väldigt frimodig så han skrev liksom direkt till mig. Ja, jag har sett din video så jag vill bli döpt. Kan du komma och döpa mig? Med en vänlig hälsning, Alex. Han skrev som om vi kände varann, men vi hade aldrig träffats. Han hade googlat fram mitt telefonnummer. Eller om det stod på videosen, jag vet inte. Men det är ju fantastiskt. Ut i alla världen när jag gjorde videos och så har de gjort ett jobb. Ja. Många känner säkert Mary Felder här. Hon har ju skrivit en fantastisk bok. Och där skriver hon, låt evangeliet göra jobbet i någon sättning. Låt budskapet göra jobbet. Det är på en måte inte jag som anstränger mig så väldigt. Jag fick ros idag av en vän för att jag får så positiv respons då på Blåkors där jag delar evangelium. Så fick jag ros av en vän. Åh, det är så fantastiskt det du gör. Och då kunde jag skryta av evangeliet faktiskt. Istället för att skryta av mig själv. Ja, men jag gör inte så mycket. Det är egentligen budskapet som är fantastiskt. Jag är inte så speciell egentligen. Men budskapet är så fantastiskt. Så det jag pratar om, det här med två element, att veta att Gud är god, ha evangeliet om en god Gud, goda nyheter och kun goda nyheter, det gör så mycket i sig själv. Det gör att man får hållningar som gör att man kommer ut i hela världen, i alla världarna. Den första meningen så stod det att de var likt av hela folket. Då tänker jag, det stod inte, de var likt av alla i ingruppen, i kyrkan, eller i menigheten, det stod ju inte så. Det stod att de var likt av alla, hela folket. Så det betyder att det var inte kyrkan de var likt av. Det var de ju också. De hade det gått samman, så jag säger ju inte emot det. Men poängen här var ju att det var de som var utanför som plötsligt var så glada i dem. Och det upplever jag. För vi har ett så fantastiskt evangelium. Jag upplever att folk blir glada. Jag skriver ganska djupa ting ibland. Nu har jag tonat ner det och gör inte lika mycket. Men på Facebook så skrev jag en period väldigt mycket undervisning och la ut. Som kunde vara ganska djup. Tabernakel och massa sånt. Skyggebilder. Och så är det icke-troende som hela tiden har likt det jag lägger ut. För mig är det nästan rart. Förstår de ens vad jag pratar om, tänker jag. Jag vet inte. Jag vet inte om de förstår. Men jag vet att de likar det. För det säger de. Åh, det är så härligt att lyssna på dig, Rickard. Säger icke-troende hela tiden. Nu har jag den här fantastiska möjligheten. Jag står på Blåkors och delar andakter som är 5 minuter. Och så sitter folk och gråter. Muslimerna sitter och gråter och kommer fram och säger, det här är så bra. Jag blir så glad av att lyssna på dig, Rickard. Det går rätt in i hjärtat, säger de. Jag är muslim, men det här går rätt in i hjärtat. Jag vet knappt vad som sker med dem, men det är väldigt spännande. Nu är jag extra heldig som har fått ett sånt jobb också. Så icke pröva att jämföra att, och titta på Rickards framgång och vad har jag gjort. Icke tänk sån nu. Ta det som inspiration bara. Och jag har fått en väldigt, väldigt positiv öppen dörr här som jag kan bruka lite extra lätt. Så då sker det mycket på kort tid. För jag är så heldig där. Men du kan få vara med om ting du också. Även om det inte är varje dag så kan det ju ske kanske några saker om året. Det räcker väldigt långt. Så var det för mig innan. Det jobb jag har nu är så likt det liv jag har levt. Jag satt i Örebro. Jag jobbade i en menighet där. Och så visste jag inte vad jag skulle göra. Jag fick inte till så mycket, tyckte jag. Så sa jag till Gud, led mig någonstans. Hjälp mig på något sätt. Gör så det händer något. Och så är jag ute och letar efter ett ställe att spisa lunch på. Så ser jag en skylt där det står 30 kronor pasta. Ja, men det passar min lommebok. Väldigt bra, 30 kronor pasta lunch. Men så tänker jag, det är nog mer. Där ska jag gå. Jag går in och de, nej vi har ingen pasta. Spelar ingen roll. Jag ska vara här, tänkte jag. Så jag gick dit och spiste en dag, 2 dagar, 3 dagar. Och så plötsligt så spör de som jobbar där. Vem är du egentligen? De hade inte några andra kunder än mig. Vem är du egentligen? Vad gör du här? Jag jobbade borta i kyrkan. Jobbar i kyrkan, säger han som har stället. Jag tror på Jesus, säger han. Och så viskar han lite. De andra här kanske inte riktigt tror på Jesus. Men jag försöker prata till dem om Jesus. Vad bra att du är här. Det var ett piercingcafé. Lars har varit där någon gång, eller hur? Ja. Piercingcafé. Det var inte många i kyrkan som ville gå dit. En del sa att det där är från Satan, piercing och sånt. Sa en del. Men jag gick dit och spiste lunch. En av dem var muslim. En annan var före detta rusmissbrukare. Muslimen, plötsligt så kom han och berättade. Ja, det är så rart. Jag har lyssnat. Jag satt, fick sitta där och prata om Jesus alltså. För de började ställa spörsmål så jag fick prata om Jesus hela dagarna på det kaféet. Så det var lite som det jobb jag har nu. Fantastiskt. Och så kommer den här muslimen och säger, ja, Jesus kom i drömmen. På natten så kom han och visste sig. Så plötsligt var han troende. Kan jag bli med till kyrkan? Ja, bli med. Ja, då han ville bli med till en annan kyrka än den jag var i. Så han blev med de andra till kyrkan då. Eller han som hade kaféet. Och sen den andra fyren. Han blev plötsligt så sint på mig. Men Rickard, jag älskar det du pratar om väldigt ofta. Men jag är så trött på att du pratar om Jesus hela tiden. Kan du inte prata om Buddha eller någon annan? Måste du masa så väldigt om Jesus? Och han blev mer och mer provocerad av det där med Jesus. Och jag kunde ju inte backa. Så jag sa, ja, men jag kan inte prata om något annat om Jesus. Det här som du tycker om av det jag pratar om. När det gäller Gud och tron och allt sånt. Det är ju Jesus som är kopplingen där. Jag kan inte plocka bort Jesus i ekvationen. För då hade jag inte trott som jag tror. Ja, men kan du inte bara hoppa över Jesus och bara prata om det där positiva med Gud som du alltid pratar om? Utan Jesus, tyckte han då. Nej, det går inte, sa jag. Och han blev mer och mer provocerad och liktig och blev nästan så där så han inte ville prata med mig mer för han blev så provocerad. Men så plötsligt så kommer han en dag, jag fick hjälpa honom några gånger med lite sån typ själavård. Han hade lite problem med sinnet sitt och sånt. Men så plötsligt så kommer han en dag och säger, ja, du vet jag bråkar om det här med Jesus och är lite provocerad och sånt. Men jag har tänkt på en sak, jag vill döpa mig, säger han. Ja. Och så får vi ordna ett fint dopp ute i skogen och han planlägger och bjuder in familj och vänner. och en vacker skogstjärn. I en sån fantastisk setting så döper vi han. Och då har den heliga ande har pratat i mig, till mig om dop. Det var den första personen jag fick döpa. Så fick jag inspiration från den heliga ande. Icke bara döp den här mannen i vatten nu. Döp han i den heliga ande också. Samtidigt. Det är poängen. Gör det samtidigt. Gör det till en grej. Och det har jag gjort sen dess. Och det funkar väldigt bra. Så jag döpte han i vatten. Och han kom upp och så bad vi en bön. Och jag döpte i heliga ande. Och han hade väldigt ofta problem med sinnet sitt. Han blev osams med, han jobbade på kafé, men han blev osams med gästerna. Blev sint på gästerna så att han käftade på det. Och det var inte så bra. Chefen på kafé tyckte inte om det så mycket. Men sen plötsligt så kunde alla vittna om att, vad skedde med han. Han är så fredfull. Han käftade inte på någon längre. Han är så positiv. Uppmuntrande. Han hade fått en Guds fred. Plötsligt när jag pratade om Jesus så var han ju bara positiv. Och plötsligt så säger han, men nu förstår jag vad du pratar om. Förut så var det, jag skönte inte vad du sa egentligen, men jag likte det, men inte det med Jesus, men jag likte det andra. Men nu känner jag vad du pratar om. Plötsligt hade han den hjälparen, den heliga ande. De bibeltexter som jag höll på att visa fram och la utifrån och sånt gav mening. Ute i alla världen, jag satt på ett café. Jag hade inte betalt för det. Jag gick dit och köpte lunch. Det var inte mer än det. Någon spör. Och sen plötsligt så sitter jag på det där kaféet. Och det är vad man skulle kunna kalla på det där kaféet. En lågintensiv väckelse. Folk kommer till tro en efter en. Det är fantastiskt. Men det var lite, jag fick ju lite support från han som hade kaféet. För han trodde på Jesus och sa, vad bra att du är här. Så såg han till att det fanns någon bibel där som vi kunde bla lite i och. Så det fanns en support också. Så det var ju en hjälp. Färdiglagda gärningar. Det kom en annan fyr dit som jag husker inte vad han hade studerat in sig på, men något andligt som icke var kristet utan var några ganska rara grejer. Jo, det var det en satanism förresten han hade studerat in sig på och kopplade det till Gud på något sätt. Det var väldigt rara tankar han hade. Och han ville överbevisa mig om sin ganska märkliga tro då. Han var inspirerad av sådana satanister som fanns på 1800-talet. Och just nu har jag glömt vad de heter, men det är kanske lika bra som ni går hem och googlar det. Men i vart fall så satt vi där och pratade. Och han hade ändå en slags gudstro. Han tyckte att hans gudstro var mer riktig än min. Och då fick han någon inspiration av den heliga ande från den här berättelsen i Gamla testamentet där en profet utmanar de här balsprofeterna. Så tänkte jag, ja, men okej. Antingen så har du rätt, eller så har jag rätt, eller så har bägge fel. Det finns tre möjligheter. Så jag sa, men vi kan ju testa det, sa jag. Vi kan väl, om du har rätt så är det bra om jag får lära mig sannheten från dig. Om jag har rätt så är det väl bra om du får lära dig sannheten från mig. Eller om vi har bägge fel så kanske det är bra om vi finner ut av det också. Så kan vi inte liksom göra en tävling, sa jag. Ja, hur då menar du? Ja, en slags överbevisningstävling. Där vi ber Gud själv överbevisa oss. Ja, it makes sense. Han trodde ändå på Gud. Och Gud måste ju kunna överbevisa vem som helst om sannheten om man faktiskt spör om den. Ja, men det är bra. Då gör vi en slags andlig tävling. Och så föreslog jag att vi skulle träffas utanför kaféet. Någonstans i Örebro där vi bodde. Och be. Och ha en bön där vi liksom skulle invitera Gud till att överbevisa den ena eller den andra. Han var kämpespänd för han tänkte att han var den som hade rätt. Så han tänkte liksom, det här går jättebra. Och så snackade med en annan fyr så vi fick låna en liten lokal som hörde till en menighet. Där vi skulle ha den här tävlingen då. Balsprofet-tävlingen. Kalla ner eld eller, ja, det var inte så jag tänkte då, kalla ner eld, men vi skulle träffas där och be samman. Och jag var trygg på att Gud kommer göra något. Jag hade ju fått tanken från Gud. Så vi träffades i den här lokalen. Och så bara bad vi en kort bön. Och sen var det egentligen klart. Du har rätt. Han bara omvände sig. Han bara könte det plötsligt. I den bönen. Och så blev han frälst. Han grät och ville bli frälst. Och så bad vi frälsesbön. Och Så vitt jag vet så är han troende fortfarande och går till han har flyttat från Örebro jag också, men jag tror han bor i Uppsala och går till någon pinsemenighet där. Men det är ju jättespännande. Så man kan liksom utmana lite sådär balsprofetmässigt också om man blir inspirerad på det. Så nu huskar jag inte vad han trodde på rara ting. Men så träffade jag en annan fyr över Facebook som också trodde på rara ting. Och jag fattade inte vem det var riktigt och hur vi kom i kontakt. Jag fick reda på det efteråt att vi hade träffats på gatan i Stockholm och jag hade sagt någonting om Jesus. Och sen så hade vi blivit Facebookvänner. Jag hade glömt bort det. Men så plötsligt så skrev han, det hade gått flera månader, så skrev han till mig på Facebook och pratade om några andliga, väldigt rara grejer. Som, nej det här stämmer inte, tänkte jag. Så googlade jag lite och tog reda på vad det var. Det var också några lite halvsatanistiska, rara grejer som han hade fått tro på. Det finns massa märkliga måter att tro på där ute och märklig undervisning om man går ut på internet. Och han hade funnit något sånt där då. Jag husker inte vad det heter heller, men det är lika bra. Så du kan gå hem och googla det. Men han, där pratade jag med den helige ande också. Hur ska jag snacka med han kring det här? Och det här är intressant. Den helige ande sa, uppmuntra han. Jag ska uppmuntra han när han studerar de här rara grejerna som är helt märkliga läror. Ja, uppmuntra han, sa helige ande. Och så sa han, pek på den tro som finns där, hans söken, och uppmuntra han. Och så fick jag det här bibelordet, den som söker ska finna. Så då skrev jag till han, vad fint att du söker. Jag kände mig lite som Paulus i Apostlagärningarna, där han är i Areopagen och liksom, åh, jag ser att ni är mega religiösa och ni har ett altare till en okänd gud. Honom ska jag prata om. Jag kände mig lite så, för jag sa, åh, vad fint att du söker. Åh, vad bra att du är andligt sökande och öppen. För vet du vad? Den som söker, han finner. Han finner sannheten. Och jag är säker på, plötsligt var jag så inspirerad av den helige ande, jag bara skrev, jag är säker på att du kommer att finna sannheten i hjärtat ditt. För jag vet att det är där tron ligger och kuvar och gömmer sig. Alla har fått ett mål av tro. Det ligger där. En liten tro som kan bli befruktad. Så jag sa, jag är säker på att du kommer att finna sannheten i hjärtat ditt. Åh, vad fint, sa han. Jag blir alldeles tårögd. Aldrig har någon pratat så fint till mig, sa han. Så han blev alldeles grepet av det där. Och så tog det några månader. Och så var han en sån där som hade kommit till tro. Det är fantastiskt. Då hade han fått lära känna Jesus. Ja, han var en av dem som jag fick åka och döpa i Stockholm då. Spännande ting har jag fått vara med om, tycker jag. Tre mördare, jag pratade om två av dem. Den tredje huskar jag inte helt vem det var. Allt det här begynte någon gång också, den här frimodigheten som jag fick. Den var helt nyfrälst. Och flera av dem kan ha hört den här, men då får ni höra den en gång till. Jag var på väg in på en nattklubb och det var så lång kö. Och så hör jag den helige ande prata i hjärtat mitt. Ikväll ska du dela ut kramar, klämmer, Rickard. Ja, så kul, så spännande. Så jag kom in på den nattklubben och så jag pratade lite med den här Jan Vordan, jag skulle göra detta. Jag tänkte, jag kan inte bara gå och ta sådär runt om, då kan jag få en på trynet. Men så sa Gud, ja, men knackar de på axeln och säger, hej, kan jag få ge dig en kläm? Ja, men vad ska jag säga om de spör varför? Ja, men bara säga att de är värd. För att du är värd det. Så tänkte jag, ja, men det kan funka. Så jag gick in på den här nattklubben, knackade någon på axeln. Någon fyr vände sig om och sa, vad vill du? Ja, jag tänkte spöra om jag får ge dig en kläm. Hä? Varför då? För att du är värd det. Åh, vad fint. Och så fick jag ge en kläm. Och så fortsatte det sånt. En kläm här och en kläm där. Och så fort de hade fått den här klämmen eller jag sagt, för att du är värd det, så bara smilte de. De såg lite skeptiska ut först alltså, men de bara brast ut som en blomma i solsken. Så slog de ut när jag sa, för att du är värd det. Folk tänker att höra att de är värdefulla. Det är det jag präkar allra mest också när jag är på jobbet. Så präkar jag om en Gud som är glad i det där. Du är värdefull för Gud. Du är värdefull för mig också, men du är allra mest värdefull för Gud. Och så står jag och pratar om det och folk Börjar de gråta och så börjar de att smila och sådana ting. Det är fantastiskt. Men jag gick runt och delade ut klämmor. Kul alltså. Plötsligt så spör någon, åh det här är så kul, kan jag få bli med? Ja visst, säger jag. Och då är det en som står vid sidan av. Åh, jag tycker också om det du gör, får jag också bli med? Så hade jag 2 efterföljare. Då började jag följa med, då kände jag mig lite som Jesus faktiskt. Och så höll jag på i några timmar och det var en nattklubb i flera etager. Så jag kommer upp en trapp. Och så sitter det några i en soffa så här som delar sitter där ungefär. Och så sitter en i mitten och ropar och pekar på mig. Där kommer han, Jesusmannen! Jag hade inte pratat om Jesus. Men han tittar ju ut. Det är det. Vi tränger inte att göra så mycket egentligen. Vi kan gå och dela ut klämmor. Vi kan förmedla tro på försäljliga måter. Det viktigaste är att vi är oss själva. Och är lite orädda. Lite okinerta. Lite frimodiga. Men inte så som vi kastar oss på folk. Det funkar ju inte heller om man kastar på folk på en klönete måte. Det är inte bra. Jag vet, för många år sedan så såg man väldigt många som stod ute i gatan och skulle sälja mobilabonnemang. Och jag tror de flesta var väldigt lej på det. Man, liksom, man var på väg någonstans och sa, vad har du för mobil eller vad har du för abonnemang? Och så skulle man spara på spörsmål. Och jag tror alla tyckte det var slitsamt. Därför ser vi inte dem idag. Finns det några sådana kvar? Jag tror inte det. Jag ser dem aldrig längre. Men vi köper ju fortfarande mobilabonnemang. Men vi går till butiken, vi går till internet och beställer. Jag tror inte vi ska liksom kasta oss på folk som sådana säljare. Men vi ska vara oss själv. Så plötsligt så spör folk, du är egentligen rätt speciell, vad är det med dig? Är du troende eller något sånt? Plötsligt så spör de det, om man bara är sig själv. Så jag vet inte, blir ni inspirerad av det här? Jag blir lite inspirerad i alla fall. Så kan man ju göra på olika mått. Jag har en prekeskola. Jag kan avsluta med det. Det jag prövar att få fram just de här poängerna. Först och främst så vill jag få fram poängen med att vi har ett evangelium vi måste förstå. Vi måste, jag pratar om att jag håller på att jobba med en helgelseprocess. Ordet måste helgas och helga betyder separera. Vi må helga evangeliet från loven. Martin Luther pratade om lov och evangelium. Vi pratar ibland om lov och nåde, men jag vill hellre säga lov och evangelium som Martin Luther gjorde. För det är ju det handlar om. Lov och evangelium. Och vi håller på med en helgelseprocess. Vi måste helga evangeliet så det står på egna ben. Så det blir den här blandade soppan. Och när vi gör det så är det så mycket som bara begynner att flyta och ske av sig självt, upplever jag. För vi har ju rätt hållningar, vi har rätt typ av stil när vi möter människor. Den här nådefulla, kärleksfulla stilen. Det räcker med den. Det trängs inte mer. Pratar jag tillräckligt långsamt förresten? Karin, hör du mig bra nog? Ja. Bromsa lite. Ja, men det är bra. Jag jobbar på det. Inte så lätt. Jag blir carried away. Jag blir inspirerad. Så pratade jag lite för fort. Så. Men var var jag någonstans? Jo, men det med helga ordet. Det är på något sätt det viktiga. Att få fram ett rent evangelium. Och så möta människor. De märker att det är något där. Hela folket likte dem. Den första menigheten. Vad hade den första menigheten? Jo, de hade en enhet i tro. Trons enhet står det. En harmoni. Ett akord. Det betyder ju att ingen av dem kunde vara lovisk, för då är det faktiskt, om man spelar musik så är det plötsligt surt. Om man har en ton, en not som inte passar in så blir det surt, falskt, säger man på svensk. Så är det harmoni så finns det ingen lovisk att blanda oss. För om man är lovisk så har man ju både tron på en god gud och en sint gud. Och det är ju inte en harmoni, så då har man ju inte ens harmoni i sig själv. Och trons enhet ska ju vara i dig. En enhet, en enhetlig tro. Man tror på ett sätt, inte på flera sätt. Och så tror man på ett sätt som olika individer tillsammans. Ja, då blir det väldigt kraftfullt och dynamiskt. Och det har vi här i huset och det är fantastiskt. För mig är det halleluja, amen. Jag är väldigt glad för det. Och vad en menighet där det finns trons enhet. Det är så dynamiskt. Och det är lösningen för att kunna gå ut i alla världen. Att ha ett kraftfullt evangelium. Och som Mary Felder sa, låt evangeliet göra jobbet. Du behöver egentligen bara vara där och så har du budskapet, har du i dig. Så det, du är redo. Lite som Lucky Luke, du kan alltid vara snabb på att dra när det behövs. När de spör. Ja, jag tror det är allt jag har att säga. Jag kan väl avsluta med en kort bön. Jag tackar dig Jesus för alla som är här ikväll. Jag tackar dig för alla som lyssnar på upptaget. Jag tackar dig för att det som har blivit sagt ska få bli en inspiration, en glädje. Jag tackar dig Helian för att du också har kunnat tala i människors hjärtan som en parallellpräken. Jag tackar dig för det Jesus. Och jag tackar dig för att det som har blivit sådd ut får bli till liv i Jesu namn. Amen.